Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Tack för att du såg mig. Tack för att du älskade mig så mycket som du gjorde. Och jag talar också om för henne att jag älskar henne. Det handlar mycket om det positiva, inte så mycket om det negativa. Vi var klara med det.
Han pratar om vikten av att tala med dem som vi har runt omkring oss, medan vi fortfarande har varandra. Men också om att våga vara tyst och lita på att spelet talar för sig själv. Vem snackar jag med? Jo, Chris Härenstam, sportkommentator. Chris Härenstam, välkommen.
Åh, där har jag drickat klart. Ja. Tack så hemskt mycket. Ni är nästan ära att få vara här.
Tack så mycket själv. Du, nu närmar sig hockey-VM. Hur är känslorna?
Ja, men jag är ganska så förväntansfull. Den här gången så har Sverige ett lag som slår ur underläge. Tillhör inte den stora favoriten, utan det gör Finland, värdnationen. Det är Finland och Lettland som arrangerar ishockey-VM den här gången. Och Finland får ett oerhört starkt lag. Så Sverige är inte förhandsfavorit.
Nej, det gick inte så bra senast, hörru.
Nej, jag har varit med faktiskt under ett par VM nu. Det inte har gått speciellt bra. Det har varit svaga resultat under de senaste åren. Och bland det tråkigaste jag har kommenterat var ju för ett par år sedan i Lettland. Det var 2 år sedan när Sverige inte ens tog sig vidare till kvartsfinal och åkte ju redan i gruppspelet och förlorade mot Vitryssland, numera Belarus och så Danmark. Och vara kommentator då när du kommenterar Sverige, när Sverige förlorar mot Belarus och Danmark, det finns roligare stunder.
Om jag har fattat det rätt så är det Finland och Kanada då som är favoriter. Och de har ju dessutom varit i de 3 senaste VM-finalerna.
Ja, alltså en av de absolut häftigaste stunderna som jag kommenterat var 2019 i Bratislava när Finland kommer till VM med i stort sett ett lag som är fullständigt uträknat. Lotta, det var till och med så att i finländsk media, press, så sa man att åk inte ens till VM med det här laget, för ni har absolut ingenting där att göra. Det här är helt lönlöst. Och Finland tar sig vidare till kvartsfinalen, spöar Sverige. Sakari Manninen avgör mot Henrik Lundqvist i förlängningen. Ett Sverige då med mängder av NHL-spelare, över 20 stycken till antalet. I semifinalen så besegrar de helt sensationellt Ryssland med Ovechkin bland annat i laget. Och i finalen så vänder de ett underläge mot Kanada och vinner. Så att det här är ju på något sätt ett mirakel, bokstavligt talat. Det är en av de största prestationerna överhuvudtaget i ishockeyhistorien. Coolt.
Är det alltid så att du håller på Sverige, eller kan det vara så att du blev lite glad den där gången?
Ja, men jag får den frågan ganska så ofta ifrån folk i min närhet, och jag håller på Finland till 10% brukar jag säga och Sverige till 90% eftersom jag är född i Finland, så rötterna kan inte gå ur helt och hållet. Jag ljuger om jag säger någonting annat, men jag är ju uppväxt i Sverige, kom till Sverige när jag var 3-4 år och jag är svensk, men det finns fortfarande lite känsla kvar för Finland. Det är bara så, det går inte att ta bort. Jag brukar åka till Finland en gång per år och följa bobollen, pesäpallo som det heter på finska. Det har nästan ingen svensk aning om vad det är. Det är ungefär baseball. Och så följa mitt kära lag där, Hamina.
Men du kan finska?
Nej, jag kan inte det. Men det låter som om jag kan det. För det är många som kommer fram och säger, du uttalar det så himla bra.
Ja, din mamma var finska, ska vi säga då. Mm. En väldigt betydelsefull
person i ditt liv.
Mm, onekligen, hon gick bort 2021 i september, och alla ni som har varit med om liknande situationer vet ju om att det är fruktansvärt, det är en del av livet, men fasiken, det gjorde ont, det gör ont, även om såren läker med tiden, men ärret finns kvar och det gjorde jätteont. Och jag tror det är väldigt viktigt också att låta det göra ont och prata om det. Och jag hade en period där strax efter det att hon gick bort som var oerhört tuff i mitt liv, och jag trodde inte riktigt att det skulle vara så tufft, och jag hade inga som helst förväntningar på det, men jag föll rakt ner i något slags svart hål mentalt och fysiskt, och det var oerhört tungt och jag var inte förberedd.
Hur kom det upp då?
Tid. Vi gjorde så här att vi tog och hon brändes, och askan den la vi i Östersjön mellan Sverige och Finland, eftersom hon är då finska, eller var finska, men också har bott så många år i Sverige, och hon ville begravas i Östersjön, och den ligger ganska nära hemmet, så jag pratar med henne ganska ofta, går ut till den punkten som är ungefär en kilometer utanför där vi bor, så jag kan samtala med henne, och de samtalen som har varit och är med henne, de har varit betydelsefulla, men det avslutades bra, alltid funnits mycket kärlek från hennes sida till mig och vice versa, så att det är väl en av de sakerna som jag vill skicka med till människor, utan att på något sätt vara raljant eller någon översittare, men att ge så mycket kärlek som man kan under den tiden vi är i livet till de närmaste, det kan man aldrig ge för mycket av. Det är någonting som jag har tagit med mig.
Vad brukar ni prata om då när du går ner och pratar med henne vid vattnet?
Jag brukar säga oftast att jag älskar dig. Jag kommer alltid att göra det. Jag brukar också säga tack för många olika stunder som jag inte sa tack för. När du blir förälder så förstår du också många saker som hon gjorde som du inte riktigt förstod när jag var yngre. Så det är oftast de orden jag säger, tack. Och tack för att du såg mig, tack för att du älskade mig så mycket som du gjorde, och jag talar också om för henne att jag älskar henne. Så det handlar mycket om det positiva, inte så mycket om det negativa. Vi var klara med det. Jag bara påminner om att jag finns här.
Varför var hon så viktig för dig?
Vi åkte från Finland när jag var bara några år gammal. Och hon kom ju till ett nytt land precis som jag gjorde. Hon började om med språk, med utbildning. Hon utbildade sig till sjuksköterska, och vi gjorde en resa tillsammans, och då limmas du ihop. Det var vi lite mot världen ett tag innan vi kom in i det svenska samhället. Och på något sätt så är det alltid någon slags utanförskap. Och jag kan känna ibland att jag kan ha en viss förståelse faktiskt för människor som kommer till Sverige som säger saker om svenskar. Det är inte alltid så himla lätt att komma in i det svenska samhället, och därför tycker jag det är så otroligt viktigt att ha redskap som idrott. Idrotten är ett superfint verktyg för att få människor att förstå varandra och få vara med och vara med tillsammans i ett lag och uppnå någonting.
Jag läste en gammal intervju med dig, och då frågade de, vad gör du om 10 år? Du hade två valmöjligheter, eller du gav dig själv två valmöjligheter. Den ena var fortsätta kommentera sport. Den andra var ta hand om utsatta barn.
Och idag är jag faktiskt någonstans mitt emellan. Jag kan inte göra reklam för det som jag håller på med. Det får jag inte riktigt göra. Men vi är i familjen i ett läge där vi hjälper olika barn som lever i olika former av utanförskap. Det är viktigt. Många barn idag, speciellt med inflation, elräkningar, som har det svårt ekonomiskt, många föräldrar som har det tufft, och de som blir drabbade ofta, Lotta, det är ju barnen, och det innebär ju konkret att de kanske inte alltid får den här kärleken och tiden som man behöver ge till sina barn i livet. Och tid, det har ju blivit den nya lyxen, att kunna ge sina barn tid och vara närvarande medan man är med barnen. Så att det där kan ju låta så mycket årsnack och sånt där, men fasiken, När du är hemma, att försöka vara närvarande med mina barn, det har jag blivit så jäkla mycket bättre på. Jag var inte bra på det förr, och det är någonting jag jobbar med. Sen vill jag fortsatt vara kommentator. Jag har ju den stora äran att vara huvudkommentator i bland annat fotboll och hockey. Och jag brinner fortfarande för de sporterna. Men den dagen jag inte har glöd längre för det, då kommer jag göra just det som vi pratade om alldeles nyss.
Det här med att känna för utsatta barn, hur mycket har det att göra med dina egna erfarenheter?
Mycket. Jag är uppväxt i ett område som har varit riktigt utsatt, Rannebergen, som ligger i Angered, nordöstra Göteborg. Där finns det ju bland annat Hammarkullen, Hjällbo, Gårdsten, för att nämna några områden. Och det har varit tufft där. Och när jag växte upp där på 70-80-talet, då var det inte riktigt lika tufft. Men det var ändå tufft med den tidens mått mätt. Och jag hade idrotten att tacka för att jag kom in i det svenska samhället. Och jag hade en tränare som tyvärr gick bort alldeles nyligen som hette Tommy Baranski. Och han tog hand om mig så att jag kunde komma in i det svenska idrottssystemet. Och tack vare att jag hade en ledare, en person som såg mig, Lotta. Som såg mig, som tog hand om mig och hjälpte mig in i idrotten. Så förstod jag liksom vad viktigt det är att få vara med i ett sammanhang. Och det är någonting som jag tar med mig idag som vuxen, att jag vill ge andra barn den möjligheten att ha idrotten som verktyg för att bli sedd, för att vara någonting, att få vara den man är och inte bli etiketterad för det man gör, alltså antalet mål du gör, utan fasiken, du är välkommen in i idrotten. Det spelar ingen roll vem du är, om du är man, kvinna, tjej, kille, tjock, smal eller om du ser ut på ett sätt. Alla är välkomna.
Du hamnade ju i det området då, tillsammans med din mamma, för ni levde innan det tillsammans med din pappa i Holland. Och det var ingen lätt verklighet, eller?
Vi levde en kort period. Jag vet att jag var med i en intervju med dig faktiskt för många år sedan där jag sa att jag var född i Nederländerna. Då visste jag inte att jag inte var det. Utan det visade sig efteråt sen när jag forskade i min uppväxt att jag var född i Finland. Men vi bodde delvis en kort period i Nederländerna.
Men din pappa var alkoholist?
Jag tror att han var det, som sagt var, när vi pratade om det när jag var mindre, de få gångerna så fick jag reda på att han var det. Sen letade jag upp honom efter en lång intervju faktiskt som du och jag gjorde när du jobbade på Sveriges Radio, för det var väldigt intressant och det tog på mig den intervjun. Då letade jag upp min biologiska pappa och jag fick några år med honom innan han gick bort och då fick jag lära känna honom och jag tror att han hade sidor som inte var så goda och säkert var det så att han emellanåt hade sådana perioder, men jag vet inte, men min magkänsla säger att det säkert var så, men jag har inte det statistiskt så att säga.
Berätta om första mötet då, när du ringde på dörren då.
När jag skulle till och träffa min biologiska pappa, Henrik hette han. Han bodde i Vanda, norra delen av Helsingfors, som är en stor förort, ungefär som Solna i Stockholm. Och då blir det så här att min fru Malin, som stöttat mig oerhört mycket och än idag gör det, säger till mig att det är bara att gå dit. Det är bara att gå dit. Men jag hade ju byggt upp någonting som om han är farlig, våldsam och kanske hela tiden är berusad. Och jag hade byggt upp att jag kanske kommer att få möta en man som neka mig eller är full eller till och med kanske bara slå till mig. Och det, när du är så nästan hjärntvättad i den åldern när du är liten, så har du ingen aning om vad som väntar dig. Så att vi åker dit upp med barnen och jag låter barnen vara en trappa ner med min hustru för att jag har så enorma rädslor inför det som komma skall. Så jag knackar på dörren. Så hör jag steg där inne, men jag klarade inte. Så vi springer ner för trapporna. Jag har ingen aning om han öppnade, ingen aning. Dagen efter så samlar jag mod igen. Knackar på lägenhetens dörr där. Och han öppnar. Och jag ser direkt att det där är min biologiska pappa. Det syns så tydligt. Vi är väldigt lika varandra. Och jag säger att, hej, det är Chris här, det är jag som är din son. Och jag säger det på engelska. Han är ju holländare som de själva säger. Och det blir alldeles tyst. Och jag tänker, nej men, det här var ju inte som jag hade förväntat mig. Jag tänkte också att, nej men han vill inte se mig, så jag är beredd att gå. Och då säger han, stopp, stopp, stopp. Och jag känner, nej jag vill inte vara med om det här, så jag är beredd att gå, nej jag vill inte se det mer. Jag är färdig, säger jag på engelska. Och är på väg ner. Och han säger, snälla stopp, ge mig en chans. Och Malin, min hustru, säger då, men gå in nu, ge honom en chans. Och jag är på väg och börjar gråta, skakar. Jag går in i hans lägenhet, lilla lägenheten. Och han visar mig in i hans sovrum och det finns ett fotografi där inne. Och det är när jag var liten. Då släpper allting. Och jag hade ju en enorm ilska i mig. Så att jag var nog ganska otrevlig vid det första mötet. Jag hade byggt upp så otroligt mycket ilska som kom fram i det läget. Och jag träffade honom vid många, många tillfällen och det fanns jättemycket fina och varma och empatiska sidor hos honom och han var ganska hård mot sig själv. Och jag vet att han då också talade om att vi festade ganska mycket när vi var yngre, jag och mamma. Så att jag hade säkert en del utmaningar. Så jag fick inte det återigen forskningsmässigt baserat att han var alkoholist, men jag tror att han hade i perioder problem med det. Men det visade sig efteråt, och det tyckte jag var så väldigt vackert, att han sa att min mamma, det var hans livs stora kärlek. Han berömde henne extremt mycket och det fanns vissa saker som han sa mindre bra om henne, men han fokuserade inte speciellt mycket på det, utan han berättade väldigt, väldigt fina saker. Och det var period som, jag ska inte säga, det låter helt fel, att, som gjorde mig hel, men jag växte väldigt mycket av det. Och därav att jag säger att det är ännu viktigare att ge så otroligt mycket kärlek medan man är i livet. Mm.
Jag får ju tårar när du berättar att det fanns ett foto och det fotot var på dig.
Mm. Och på något sätt, där och då, det var ju så otroligt omtumlande så jag minns ju inte rent rationellt vad jag sa eller gjorde. Men jag smälte ju där. För det är ju ett tecken på något sätt att han har tänkt på mig. Och han har säkerligen gjort det varje dag. Och att ha ett band gentemot sin mamma eller pappa där man funderar på om man ska hamna i någon slags konflikt, gör inte det, utan det är bättre att prata om det och visa kärlek, för livet är för kort för det. Så att man får försöka reda ut saker och ting. Det är så jäkla onödigt att skapa en konflikt eller en brygga i livet. Och i vissa fall kanske man inte kan läka det, men här visade det sig att jag fick några år med honom i början av mitt liv och i slutet av hans liv. Mm. Och det var fantastiskt.
Chris, 94 olika sporter, är det vad du har kommenterat?
Jag har gjort det, 94 sporter har jag gjort. Och när jag jobbade på Eurosport mitten på 90-talet, 95-96 och framåt, jag hade Märta Rydbeck och Håkan Bergholt som chefer och tackade dem väldigt mycket för den tiden de gav mig chansen. Jag var usel när jag kommenterade många gånger på Eurosport. Men jag jobbade fredag och lördagkvällar, ofta i Sundbyberg där vi hade kontoret. Det var ingen annan som ville jobba de tiderna. Jag hade på den tiden inga barn heller. Så att jag gjorde mängder av sporter. Det kunde vara segling, det kunde vara olika vintersporter. Det kunde ha varit surfing, snooker. Ja.
Dart.
Ja, allt det där. Och då var det ingen annan som ville jobba. Och jag behövde pengar och jag var ju otroligt mycket streber där också. Jag ville ju liksom uppåt i karriären, så jag tackade ja till allting.
Vilken är den konstigaste sport som du har kommenterat?
Ja.
Sumobrottning, har du gjort det?
Ja, det har jag gjort. Jag har också gjort. Herregud, det har jag också gjort.
Konståkning?
Jag tror att jag har gjort det, ja. Jag har en lista, jag är rätt säker på att jag har gjort det.
Paråkning också?
Ja, det tror jag har gjort.
Rådel?
Många gånger. Bob också.
Alpint?
Många gånger, alla grenar.
Simning?
Alltid. Absolut.
Ja, jag vet inte vad jag kan hitta. Bowling?
Ja, det har jag gjort till och med på SVT.
Bowling?
Ja.
Jaha, boll?
Det har jag också gjort. Faktum är att jag har haft en enorm nytta av det. Jag hade också Bengt Grive som levde då som någon slags mentor. Jag fick nästan aldrig beröm av honom. Han var stenhård mot mig och några andra. Faktum är att jag har ändrat min kommentatorstil rätt så mycket. Förr om åren så har jag fått en hel del kritik för att jag har pratat för mycket. Mm. Senaste åren så har det blivit så här att den kritiken har blivit ganska så sällan förekommande. Det finns ett viralt klipp ifrån något av mästerskapen i fotboll för något eller några år sedan. Det är tyst i över 3 minuter. Då finns ett sånt klipp. För att det händer ju ingenting. Utan det är matchens händelse som styr referatet. Och det är samma med hockeyn, att pratar inte riktigt lika mycket. Och nu i den här intervjun så är det naturligtvis så att jag ska prata, så då blir det en massa prat. Men i matcherna så är det så här att det kan gå ganska långa stunder innan jag pratar, och mycket av det beror på att du är så mycket tryggare i dig själv. Du bryr dig inte speciellt mycket om vad andra tycker och tänker, utan det viktigaste är att jag är där för tv-tittaren och försöker att vara så objektiv och så duktig som möjligt för tv-tittaren. Jag är där för honom och henne och dem.
Hur mycket förbereder du dig inför ett mästerskap?
Fortfarande oerhört mycket. Att vara kommentator är krävande. Därför att du förväntas kunna så mycket om varje spelare. Uttal, bakgrund, poäng, gärna någonting personligt om någon eller några spelare. Och i flera fall så har jag lärt känna spelare ganska så mycket, men jag försöker ändå hålla en viss distans så att jag ska kunna vara kritisk. Och det tycker jag fortfarande att det är inga som helst problem, för att när jag kritiserar en spelare eller ett lag så är det alltid för det som han eller hon har gjort där och då på planen. Det har ingenting att göra med hur de är som person. Ibland kan du också få reda på att vissa personer har en del utmaningar i sitt privata liv som gör att den personen är inne i en period när han eller hon mår mycket sämre. Då försöker jag vara lite mer saklig och mindre kritisk, för att jag vet att det finns vissa orsaker till att personen är inne i en ganska stor svacka period.
Men vad är roligast att kommentera då?
Jag tycker lagbollsporter. Därför att du ska lagbollsport.
Ja, man räknar ishockey dit, va?
Ishockey, handboll, innebandy, bandy, fotboll för att nämna några sporter. Sen älskar jag bordtennis. Jag älskar också volleyboll. Vi ska sända en del volleyboll här nu under sommaren på Sveriges Television. Och i höst kommer också EM för de svenska damerna som har blivit otroligt duktiga.
Du och jag var ju faktiskt samtidigt i Japan, Sydkorea. Jag var bara i Japan dock. 2002 när det var fotboll.
Jag gjorde mitt första stora mästerskap för Sveriges Televisions räkning 2002 då, som du säger, Japan, Sydkorea. Och jag hade precis avslutat tiden på Eurosport. Jag fortsatte där något eller några år till. Så jag var liksom en bro mellan Eurosport och SVT. Och jag kommenterade med Kenneth Andersson som bara någon månad innan hade slutat sin aktiva karriär i Fenerbahce. Och Kenneth och jag åkte mestadels i Sydkorea. Vi var en sväng också i Japan. Och det som man kan berätta om den tiden är att det var tur jag hade Kenneth, för han hade ju en extrem livserfarenhet jämfört med unga jag. Jag hade svårt med tidsomställningen, jag hade ingen koll på flygplatser, så Kenneth tog hand om mig något oerhört.
Gick det med maten då?
Ja, det gick bra. Det gick jättebra. Men det är någonting som faktiskt inte många vet om, och vi hamnade vid ett tillfälle på ett hotell, och det måste ha blivit någon total missräkning där, för det var ett hotell som var för sådana som gick hem med prostituerade. Det var helt sjukt. Och det här är alltså 2002. På hotellrummet där så låg det dildos och det låg VHS-band med diverse saker. Så att jag sov där 3 timmar med kläderna på och ville bara åka därifrån. Det var bland det värsta jag varit med om, men det var faktiskt sant.
Men delade ni rum?
Nej, det gjorde vi inte.
Nej, hur tur det är då? Eller något?
Ja, stackars Kenneth i så fall.
Men gud, så du låg och var rädd att det skulle komma in någon som ingick i priset?
Ja, ja.
Men vem hade bokat det här?
Nej, det hade blivit helt fel.
Ja, väldigt fel.
Ja, det blivit väldigt fel. Men så var det ju. Det är någon språkförbistring antagligen.
Ja. Stämmer det att du när du kom hem ringde en av dina föregångare, Arne Hägerfors, och frågade vad han tyckte?
Det stämmer. Jag ringde till Arne, för Arne är en sån som jag alltid har sett upp till. Jag tycker hans timing i kommenteringen alltid har varit exemplarisk. Han är timingens mästare. Och jag var ju totalt sågad igen av tidningarna efter det världsmästerskapet. Och i den andra tidningen så var jag så otroligt rosad. Jag tror jag fick typ en överkorsad geting eller en etta i Expressen, och så fick jag 5+ i Aftonbladet, och det var ungefär så det var, och på den tiden så brydde jag mig om det, och jag brydde mig väldigt mycket om också vad de här föregångarna sa. Så jag ringde Arne Hägerfors och han sa det att du pratar alldeles för mycket och det där ska du tänka på, och det var ju helt rätt. Han hade helt rätt i sin sakliga kritik. Men när du är i det läget så är det ju så här att antingen har du en chef som tror på det, som kommer att tro på det framöver, att du kommer att bli riktigt, riktigt bra. Eller så är det så här att du blir bortplockad. Mina chefer på Sveriges Television trodde på mig och de har gett mig jättemycket ansvar. Och tack vare alla mina misstag så har det blivit så här att jag får fortsatt förtroende. Mm. Men jag tycker inte det var så farligt som man kan få det till. Däremot så var det ju så att jag kanske inte riktigt förstod på den tiden vad han menade, utan det har kommit med åldern när du förstår att det är faktiskt alltid matchen som är det viktigaste och inte jag. Mm. Och den tycker jag också Glenn Strömberg har påpekat ganska ofta till mig i början av min karriär, att det är inte du som är viktigast, det är alltid matchen.
Men sa han det, Arne, att om han hade varit chef så?
Nej, han sa ingenting om sånt, utan han sa bara att jag pratade.
För det är myten. Myten är att Arne Hägerfors sa till dig, hade jag varit chef så hade du fått sparken med en gång.
Nej, det tror jag inte han sa, det kan jag inte erinra mig.
Du har förträngt det.
Ja, det har säkert gjort. Han kanske sa så,
nej,
spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll. Men det är intressant ändå att du fortfarande känner att du kan växa i ditt arbete som kommentator.
Men jag tycker att jag har blivit bättre på att lukta och sniffa och smaka och känna på matcherna. Och det kan ju vara 5-0 efter en halvlek i fotboll. Det finns ju ingen anledning att prata så mycket i den andra halvleken. Eller så kan det vara i en VM-semifinal 2-2 med 4 minuter kvar. Jag hade ju den här matchen i senaste mästerskapet mellan Argentina och Nederländerna när de kvitterade på den här otroliga frisparksvarianten. Ja. Ja, en helt otrolig match. Det var ju 2 matcher som stack ut. Det var den och så VM-finalen som var ännu bättre. Som var så otroligt händelserik. Så att Det finns nästan inga motsvarigheter i närtid i VM-sammanhang. Och när du får uppleva sådana situationer, då är du exalterad. Du pratar mycket, du är närvarande. Men står det 5-0 och bollen går i backlinjen fram och tillbaka, då kan det vara 3 minuter med tystnad. För det är alltid matchen som styr referatet. Men jag tror att det handlar om en slags trygghet. Att bara, det spelar ingen roll om jag är tyst eller om jag pratar. Det är matchen som styr referatet.
Mm. Men du tycker fortfarande det är roligt, annars skulle du inte göra det, tänker jag.
Jag tycker att det är jätteroligt att göra mästerskap. Jag har vissa dagar, jag tycker att det är tuffare att åka och göra vanliga matcher. Men då handlar det om att jag tar tv-tittarens parti. Jag måste lära mig att jag gör det för honom eller henne eller dem. Och vad vill de ha reda på? Mm. Jag försöker att sätta mig in i de situationen. Men jag ljuger om jag säger att det alltid är lika roligt.
Jag önskar dig all lycka då med kommenteringen och hoppas att du får kommentera just en VM-final.
Ja, det vore en ynnest. Tack så hemskt mycket Lotta för att jag fick besöka dig. Alltid, alltid trevligt, verkligen.
Tack så mycket, Chris Herrestad. Förutom att verkligen ta till sig det här med att man ska prata och uttrycka sig med de människor man har runt omkring sig, de man verkligen tycker om, så bär jag också med mig från det här samtalet att idrotten har betydelse. Och kanske är idrotten ett annat sätt att förstå varandra när man inte talar samma språk. Om en vecka så är det dags för ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Här på podplay.se eller i podplay-appen.
Podplay, en del av